pappan hade på kontot. Men strax innan han skulle flytta hemifrån, han var 20 då, hade han ett gräl med sin pappa. Mattias flydde in på sitt rum.
Den kvällen då så satt jag i mitt rum och mådde dåligt och skulle in och spela lite eller något bara för att driva tiden på datorn. Men jag gick till kasino istället för första gången då i mitt liv och in och började satsa. Och ja, när man väl sitter där, du sugs åt så snabbt så att du tid och rum försvinner liksom, utan det är bara du och kasino liksom, det finns inget utanför. Den kvällen så tömde jag ju alla sparkonton jag har haft till flytt och rubb och stubb, så jag flyttade ju till Åby utan en krona.
Skuldsamhället är en serie i 6 delar om vinnarna och förlorarna på den svenska kreditmarknaden. Och premiär är alltså på måndag direkt efter 10-nyheterna här i P1. Alldeles strax nyheter och efter nyheterna Bildningsbyrån följt av Ring P1 och Radiofynd. Nu är klockan 9.
Ekonyheter. Regeringen ser allvarligt på uppgifterna om misstänkt sabotage mot ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22, det säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till SVT. Rapporter om de misstänkta sabotagen började komma in för runt en månad sedan, det säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning. Och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22 mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Reportrar här Anders Wennersten och P4 Kalmars Erika Norberg. Många av dem som rekryterar barn för att utföra brott är själva barn, det säger den biträdande polisområdeschefen i Stockholm Nord, Magnus Movitz, till Dagens Nyheter. Han säger att föräldrar behöver bli medvetna om det och uppmanar dem att vara extra vaksamma under sommaren när barnen ofta byter umgänge, träffar färre vuxna och tappar sina rutiner. Delegationer från USA och Kina ska hålla nya samtal i London på måndag för att diskutera ett handelsavtal, det skriver president Trump i sociala medier. Beskedet kommer bara en dag efter att Trump och Kinas ledare Xi Jinping pratade i telefon med varandra. Trump beskrev samtalet som bra och att det lett till mycket positiva resultat. Norge följer i Sveriges fotspår och inför en samtyckeslag. En stor majoritet i Stortinget sa idag ja till lagförslaget som innebär att sex med en person som inte har uttryckt sitt samtycke är våldtäkt. Den nya lagen välkomnas av kvinnoorganisationer i Norge, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Förutom Sverige har även Danmark, Island och Finland infört liknande samtyckeslagar de senaste åren. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Alldeles strax ska vi få Bildningsbyrån här i P1. Men innan dess ett programtips.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Salberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Några minuter över 9 är klockan och det är tid för Bildningsbyrån, Tänka mot strömmen. Idag ska det handla om Evald Hallisk, mannen som växte upp på den estniska landsbygden men hamnade mitt i Europas farligaste underrättelsekrig. Medverkare gör Olle Larsson, historiker och författare, och Peter Kadhammar, journalist och författare.
Det här är Bildningsbyrån från UR. I en liten gummibåt på Östersjön sitter en ung man på väg till Baltikum. Det är mörkt och kallt och fukten tränger genom kläderna. Han heter Evald och är 19 år och han ror sakta och försiktigt.
För att så diskret och tyst som möjligt i skydd av nattens mörker landstiga på kusten.
Det är april 1950 och Evald och hans kamrater har med sig utrustning för ett viktigt uppdrag.
Evald Hallisk var en vanlig estnisk ung man som hamnade mitt i världshistorien, får man väl säga.
Enligt sjökortet är det knappt en timmes rodd innan de når land. Ingen säger ett ord, för om den sovjetiska gränsbevakningen upptäcker dem är allt förstört. I deras ryggsäckar finns konserver, bröd, myggmedel och tvål.
Men det finns också en del andra speciella saker, till exempel ett speciellt pulver som man kunde strö ut efter sig om man skulle bli förföljd av hundar. Här finns också vätska för osynlig skrift, här finns radiosändare, här finns kartor och här finns självmordspiller. Ungefär så kan man tänka sig att den här historien börjar.
Idag handlar Bildningsbyrån om Evald Hallisk, en ung estnisk spion, utskickad av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen under kalla kriget.
Evald var ju liksom en liten bricka i det stora, stora världsspelet, kan man säga.
Men för att förstå hur allting hänger ihop måste vi backa bandet. Evald föds 1926 och växer upp på en liten bondgård i södra Estland. Hans pappa Jan hade 9 år tidigare haft ett fint jobb i Sankt Petersburg i Ryssland som föreståndare för en av tsarens systers herrgårdar. Men så kom den ryska revolutionen 1917 och pappa Jan och mamma Emma flyr tillbaka till hemlandet Estland och tar över släktgården i Tartu.
Man kan säga att familjen fick större ekonomiska svårigheter än de hade haft i Sankt Petersburg.
Peter Kadhammar är journalist och författare och har skrivit om Evald Hallisk i böckerna De sammansvuna och den europeiska kommunismens uppgång och fall.
Men de levde ändå i ett fritt land, men det var bara fritt i ungefär 20 år innan världshistorien på nytt drabbade dem.
På gården i Tartu i Estland har familjen kor, får och höns. Evald får redan som liten pojke gå på åkern och hacka i jorden för att odla potatis och kål.
Men hur som helst, pappan har en dröm och det är att Evald ska få det bättre än han själv.
Olle Larsson är författare och historiker.
Och att Evald ska bli ingenjör.
Evald sätts i skolan som ligger en bra bit bort från gården.
Det är 5 kilometer ungefär, enkel resa.
Varje dag går Evald på den leriga vägen. Han har matsäck med sig, kanske en brödbit och en bit kall potatis. Det är 4 lärare som undervisar 146 barn. Det är arbetarbarn, bondebarn och rika barn.
Och han beskriver ju det här sen när han blir intervjuad på äldre dag, att han minns ju det här som en oerhört lycklig tid.
Och hans pappas dröm om att Evald ska bli ingenjör lever.
Och så kanske det kunde ha blivit om inte om hade varit.
För sommaren 1940, mitt under det pågående andra världskriget, sker en dramatisk förändring för Evald och den estniska befolkningen. Estland ockuperas av Sovjetunionen, något som kommer påverka Estland i decennier. När 14-årige Evald vallar får ser han sovjetiska stridsvagnar och soldater röra sig längs vägarna mot hemstaden Tartu.
Och det här påverkar ju hela livet för Evald.
När Evald kommer hem gråter hans pappa. Händelsen väcker onda minnen och pappan fruktar att ryssarna ska ta ifrån dem allt de äger och har.
Hans lärare försvinner, ersätts med andra lärare, deras jord konfiskeras, helt plötsligt finns det ett porträtt på Stalin och Lenin i klassrummet. Och året efter förändras det här igen därför att då invaderar tyskarna Estland. Och återigen då för ändras också klassrummet. Nu är det Hitlerbilder istället. En ny typ av lärare som är nazister och lojala med den tyska ockupationsmakten. Och i det här läget så flyr Evalds familj till skogs.
På nätterna smyger familjen tillbaka till gården och matar djuren och mjölkar och hämtar ägg. Och så går Evald med i motståndet.
Så han går med i det estniska, högst nationalistiska hemvärnet som då kämpar på Tysklands sida.
För många i Estland handlar det om att bekämpa Sovjetunionen, det stora hotet som slukat deras hemland.
Och Evald är ju ändå, får man säga, han är mer negativt inställd till Sovjetunionen än till Tyskland. Och härifrån så snurrar det egentligen bara på. Året efter så rekryteras han till en estnisk SS-legion.
Evald tänker att nu ska han få komma ut och se sig om lite. Men nazistiska SS-utbildningen är stentuff och ger inte tid till något annat. Det är uppstigning klockan 6. Uniformen ska vara ren och snygg, annars blir soldaterna bestraffade. Eva lär sig vapenteknik. Han krälar i gyttja, vadar genom iskalla vattendrag och gräver skyttegravar. Sen skickas han till fronten. Striderna är våldsamma. Förlusterna för tyskarna är stora. Under ett anfall såras Evald allvarligt. Han får splitter i magen och trycker en patronväska över det djupa såret så att inte tarmarna ska tränga ut. Han blir kvar på fältsjukhuset i månader, omplaceras till att bli vaktchef vid ett läger i Kloga utanför Tallinn, ett läger för judar och sovjetiska krigsfångar.
Och här får han ju se förintelsen på nära håll. En dag så kommer ett tyskt specialkommando, alltså ett Einsatzkommando till det här lägret. Och under natten så genomför man en massaker på 2300 judar.
Enligt senare vittnesmål ogillar Evald vad han ser och han reagerar med motvilja inför brutaliteten. Men han ingriper inte. Han är präglad av den tidens nationalistiska och antijudiska propaganda.
Sen så vänder ju krigslyckan för tyskarna och i början av 1945 så ser det ju ganska mörkt ut. Och då tar sig Evald till Ösel vid kusten. Och därifrån finns det redan då upparbetat en slags flyktinglinje där båtar går i skytteltrafik mellan den estniska kusten och Gotland.
Det kom båtar, små armador av fiskebåtar och annat som tog sig över.
Evald, som varit allierad med tyskarna, måste fly för sitt liv när ryssarna tränger fram. Han har tagit sig till kusten och lyckas få plats på en av de små fiskebåtarna. Det är trångt, många är sjösjuka och rädda att motorn ska stanna. De har ont om mat och vatten. Resan över Östersjön i oktober 1944 tar ett par dygn. Och en morgon utropar fiskaren som styr att där borta är Sverige. Evald ser en smal grön remsa i fjärran och på kvällen når de fram till Slite på Gotland.
Och här då omhändertogs han som alla andra flyktingar. Och det var ju först på något flyktingläger ett litet tag.
Evald blir förhörd av svensk passpolis och de ser på hans ID-kort att han tillhört den estniska SS-legionen. Men det är inget som det läggs någon vikt vid. Röda korset kommer med kläder, byxor, kavaj, slips och hatt. Evald känner sig så fin och han får äta sig mätt på korv och makaroner. Månaderna går och så blir det maj 1945.
Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former.
Kriget är slut, men Evald är ändå orolig. Det ryktas om att han och de andra estniska flyktingarna som stridit på Tysklands sida riskerar att överlämnas till Sovjetunionen.
Och det beror ju just på att Sverige då, andra världskriget är slut, Sverige måste försöka navigera sig i den här nya världsordningen som håller på att skapas efter krigsslutet. Och Sverige ska då vara, som det heter, alliansfritt i fred för att möjliggöra neutralitet i krig. Men man har ju också någonting att förhålla sig till, och det är ju nämligen sin granne i öster och Stalin. Och Stalin kräver ju att Sverige ska lämna ut baltiska flyktingar, balter som har slagits på tysk sida i kriget men har lyckats fly över till Sverige. Och Evald är ju jätterädd för att han ska bli uppspårad, hamna i läger och deporteras till Sovjetunionen. Så han går ju under jorden här ett tag, och han går till och med till sjöss.
Den svenska regeringen går med på Sovjetunionens krav, och den 25 januari 1946 utlämnas 167 baltiska flyktingar till Sovjetunionen. Många av dem har stridit i tysk uniform och fruktar att de ska dödas eller skickas till fångläger om de återvänder. Desperationen är stor. Flera tar sina liv hellre än att skickas tillbaka. Baltutlämningen är fortfarande ett öppet sår i svensk utrikespolitik.
Ja, det tillhör ju inte en av de vackraste historierna i svenska förflutna.
Efter baltutlämningen och månader av ovisshet är Evald tillbaka i Sverige. Han har klarat sig undan. Det är efterkrigstid, och för en ung man som är beredd att jobba hårt är det lätt att hitta arbete och börja om. Journalist Peter Kadhammar igen.
Och de anvisades arbeten. Och det där var nog ett ganska effektivt sätt att ta hand om flyktingarna. Att de fick göra nytta, de fick göra arbeten som de svenska kararna som låg inkallade skulle ha gjort. Och sedan så liksom utan dramatik så införlivades de i samhället. De liksom bara rann ut ifrån de här byggena och hittade egna jobb ute i samhället. Och Evald hamnade i Södertälje och jobbade där.
Efter krigsslutet tystnar vapnen, och den period som kallas kalla kriget inleds, och öst och väst börjar övervaka varandra. I Sverige mobiliseras underrättelsetjänsten i hemlighet. Man vill veta vad Sovjetunionen håller på med där bakom järnridån.
Håller de på att bygger upp marschvägar för att det ska bli ett tredje världskrig? Och hur starka är de egentligen och sådana saker? Ja, allt sånt där som underrättelsetjänster har till jobb och till uppgift att ta reda på. Så de då, den svenska underrättelsetjänsten som har då växt fram egentligen lite sådär amatörmässigt, som de alla underrättelsetjänster även i England gjorde och USA, av glada amatörer och diverse akademiker och äventyrare och sådana saker. Den också började hitta en form efter andra världskriget.
Den svenska underrättelsetjänsten, tidigare kallad C-byrån, byter nu namn och blir T-kontoret. Historiker Olle Larsson igen.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte, utan T står för tekniska kontoret. Alltså det betyder ju egentligen ingenting. En del tror att T också, att det var lite, det fanns någon slags lustifikation i det, att ringde man till det här telefonnumret så kom man till T-kontoret och svarade växeln tekniska kontoret. Men chefen för T-kontoret hette ju också Tede Palm. Och att det här kan vara då Tedes kontor.
Och han var alltså gammal vän, studiekamrat till Tage Erlander.
Tage Erlander var Sveriges statsminister åren 1946 till 1969.
Det var ju ett skäl till, de var så lundensare båda två. Och det var ju ett skäl till att Tede värvades. Att Tage Erlander kände och litade på honom. För Tede Palm, han var ju ingen militär. Han var ju expert på vändernas medeltidshistoria. Och lite intelligensare, Sokrat, fjär och snobbig.
T-kontoret börjar kartlägga exilbalter för att hitta lämpliga kandidater till sin spionverksamhet.
Det handlar ju om att leta upp folk som man kan lita på, folk som är förhållandevis intelligenta, som är tystlåtna, som är i god fysisk form, som helst inte har alkoholproblem, eftersom det här är en, då kan man ju vara en säkerhetsrisk, och gärna ska man vara ungkar, alltså inte ha någon familj som kan sakna en ifall det värsta skulle inträffa. Man tar inte emot några som anmäler sig frivilligt, utan det är liksom by invitation only, alltså man letar upp de här själv, allt för att se till att det inte ska kunna finnas några läckor.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige. Och det var full liksom spion- och agentutbildning med kodade radiomeddelanden, lära sig skjuta med pistoler och k-pistar. De fick självmordspiller. Ja, det var liksom hela spionkittet, och de hade skjutövningar med de här borta på Lidingövägen med de blivande agenterna, och de övades i svensk uniform, vilket är ganska anmärkningsvärt, för det var väldigt, väldigt hemligt, och det var extra känsligt för Sverige givetvis eftersom vi är neutrala. Och den här verksamheten skedde i nära samarbete med Västtyskland och England.
Och T-kontoret får ju då kon på Evald Hallisk och hans kamrater.
Evald, en ung estnisk flykting med egen erfarenhet av ockupationens brutalitet, är perfekt för T-kontoret. Själv har Evald börjat bygga upp ett nytt liv i Sverige och Södertälje. Han har jobb, han har lärt sig svenska och han är gärna ute och dansar.
Och här träffar han den kvinna som sen ska bli hans fru och mor till hans son Peter, och hon heter då Margareta. Och här i Södertälje finns det alltså en grupp med exilbalter som Evald umgås med. Han har bland annat en kompis här som heter Eplik. Och den här Eplik har fått ett brev sommaren 1948. Och han berättar en mycket märklig historia i det här brevet om en hemlig resa som han har gjort till Estland.
Evald blir eld och lågor. Vad då för hemlig resa? Vad då tillbaka till Estland? Evald vill veta mer. Några veckor senare sker ett hemligt möte på Östra station i Stockholm. Där träffar Evald och hans kompis den hemlige brevskrivaren Valdin, som förklarar oron över ett nytt krig i Europa.
Och då får vi tänka på att det här är 1948. Det har hettat till ute i Europa. Vi har haft en kommunistisk kupp i Tjeckoslovakien. Stalin har genomfört en blockad av Berlin. Det är väldigt spänt. Och då säger han att nu måste vi vara beredda, vi måste förberedas på det värsta.
I Sverige har Evald Hallis börjat om och är på väg att skapa sig ett nytt, tryggt och stillsamt liv. Men så blir han rekryterad av den militära underrättelsetjänsten och blir en av T-kontorets spioner. Och nu är vi tillbaka i april 1950. Evald lämnar sin lilla familj och säger att han måste resa på grund av jobbet. Margareta frågar inte varför. Hon står i tamburen med lille Peter, 8 månader i famnen, och vinkar farväl.
Och klockan är ungefär 7 på morgonen. Han går ut på gatan och väntar på en bil som kommer och hämtar upp honom. Och när bilen stannar så vevas rutan ner, och då säger chauffören: vi har kommit för att hämta våra vänner. Varpå Evald svarar: känner ni Valdin? Och det här är ju en kod för att veta att man ska hämta upp rätt person. Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Vad Evald och ingen annan heller vet är att T-kontoret är infiltrerat. Den svenska militära underrättelsetjänsten är grundlurade av KGB. De baltiska agenter som skickas över Östersjön dör, grips eller tvingas bli dubbelagenter. Under sovjetisk kontroll skickar dubbelagenterna falska meddelanden till Stockholm. Svenskarna tror att operationerna är framgångsrika och fortsätter att sända fler spioner.
Och T-kontoret fick meddelanden från Baltikum, från Estland säger vi nu då, så var det ryssarna som skötte i den här trafiken. Så de skickade över lite uppgifter och så kunde de ge klartecken att skicka en ny grupp. Och när den nya gruppen, i det här fallet då Evald och hans kamrat, kom över så väntade gränstrupperna på dem.
Evald har körts över Östersjön i en snabb torpedbåt och släppts av i en gummibåt en timme från Baltiska kusten. Han ska göra något betydelsefullt. Adrenalinet gör honom vaksam. Och det är snart dags att gå i land.
Och nu är de också beväpnade, för de har fått de här vapnen. De fick de tilldelade till sig. Vapen och ammunition får de ombord på den här båten. Och så får de med sig rubel och de får med sig klockor. Och klockorna är ju inte primärt för att de ska kunna, så att säga, ta reda på vad tiden är, för det har de egna klockor till. Men de här klockorna kan de sälja ifall de skulle behöva pengar. Och så har de också med sig självmordsampuller. Och det har de ju därför att om de blir tillfångatagna så kommer de med största sannolikhet att bli torterade. Och blir de torterade så har den sovjetiska säkerhetstjänsten metoder som ingen kan stå emot. Så blir de tillfångatagna levande så kan de börja prata, och därför blir de uppmanade, alltså att det är bättre att ni dör och tar de här självmordspillerna ifall det värsta skulle inträffa. Och det här är mycket dramatiskt, alltså de ser ju de här sovjetiska sökljusen sveper över vattnet.
Gummibåten glider upp mot stranden och de är framme.
Och här är det ju väldigt, väldigt viktigt att de inte lämnar några fotspår i sanden, för att då blir de ju upptäckta. Så de gör vad de kan för att sudda ut de här fotspåren. De drar upp båten, den här gummibåten, de skär sänder den och gömmer den, och så ber de sig av då mot en i förväg uppgjord mötesplats. Och det här är en bondgård där det ska finnas en lampa i fönstret. Och om lampan är tänd så är det här ett tecken på att allt är frid och fröjd.
Men det är långt ifrån frid och fröjd. Evald tycker att det är något som inte stämmer. Hur kan ljuset från gränsbevakningen vara så nära? Och vad är det för ljud i luften? De måste skynda sig och de går från stranden djupare in i landet. I månader har de tränat med kartor och kompasser och förberett sig för den kritiska landstigningen. Nu verkar de ha gått vilse. Och så hör de ryska soldater och gömmer sig under några granar.
Evald berättar att ryssarna var så nära när de låg gömda att de kände till och med lukten av de här ryska soldaternas papyrosscigaretter. Så fyra dagar lyckas de hålla sig undan, men sen så blir de upptäckta. Och en sovjetisk soldat ropar då stoj, så betyder halt. Och då väljer Evald och hans kompis Thomas att öppna eld med sina vapen. Och det blir alltså en eldstrid mellan de här två agenterna och det här sovjetiska förbandet. Den här Thomas blir skjuten. Man släpper en hund mot Evald som lyckas ha ihjäl den här sovjetiska militärhunden. Han skadar också en sovjetisk soldat i den här striden, men övermakten är ju för stor så han blir infångad och fängslas levande. Han hinner inte att ta sitt självmordspiller.
Han förs till KGB på Paggarigatan i Tallinn, och där har de numera ett museum. Och förhörs där och döms sedan till 25 års läger.
Evald sätts på ett tåg. Han är sjuk och rädd för att dö. Han som hade valts ut för att göra en viktig insats för sitt land är nu på väg mot arbetslägret Magadan i Sibirien. Han placeras i en barack med 200 andra fångar. Det finns inga madrasser eller kuddar och lössen härjar. Evald får arbeta på ett bygge. Han arbetar 12 timmar om dagen och får surt bröd att äta. När Stalin dör 1953 blir det lite bättre i lägret, och efter 15 år, den 18 juni 1965, blir Evald Hallisk till slut släppt. Han får en tågbiljett hem till Tartu i Estland och några rubel så han kan köpa mat. Resan tar 4 dygn.
När han kommer ut då 65, han hade ju, då han varit borta i 15 år, sonen är då tonåring, han hade ju kunnat återvända till Sverige. Men det gör han inte, utan han väljer att stanna i Estland.
Men han levde ju aldrig fri, va? Han levde ju alltid under någon slags övervakning. Och så vitt jag förstod på Evald så tänkte han nog aldrig tanken på att försöka få kontakt med Sverige, med sin familj, med T-kontoret och så vidare. Jag tror att han alltid var för rädd för det.
Estland återfår sin självständighet 1991 efter Sovjetunionens fall. Evald Hallisk får så småningom kontakt med sin son i Sverige, som han lämnade som liten bebis för decennier sedan.
Och hans fru då, första fru Margareta, dör 1975. Så hade han åkt hem 65, så hade de fått 10 år tillsammans.
Och T-kontoret som skickat iväg honom på det hemliga spionuppdraget har aldrig försökt ta reda på vad som hänt honom.
Eftersom man inte hör av honom då, så tar man för givet att han också är död, helt enkelt.
Efter många år av tystnad erkänns till slut hans insats och Sverige beviljar honom viss upprättelse och ekonomisk kompensation för det hemliga arbete han utfört i det kalla krigets skugga. Evald begärde genom sin advokat drygt 5 miljoner kronor i utebliven månadsersättning plus ränta och för lidandet i sovjetisk fångenskap. Utredningen tar ett halvår och i svaret står det att det aldrig förekommit något anställningsförhållande. Därför har inte svenska staten någon skyldighet att ersätta honom. Men staten ger honom till slut av nåd, som det heter, en ersättning på 620 000 kronor. Evald Hallisk dör 2004, 78 år gammal. I Estland tilldelas han 3 medaljer, bland annat det estniska frihetskorset, för sin insats för Estland.
Det här är en okänd historia, tycker jag, om Sverige under kalla kriget. Och det ger ju perspektiv på vår officiella berättelse om den svenska alliansfrihetens välsignelser. Och det här är en intressant berättelse, tycker jag, att lyfta fram, för det ger en annan bild av Sverige från 45 och framåt. Sen tycker jag också att det här är intressant just för att det handlar om Estland och det handlar om Baltikum. Hur man då under kalla kriget inom underrättelsetjänsten pratade om Baltikum som vår främsta frontlinje. Och idag när Sverige är medlem i NATO så har vi också Baltikum som vår främsta frontlinje. Inte mot Sovjetunionen men mot Ryssland. Och vi har ju faktiskt svenska trupper stationerade i Baltikum. Och sen tycker jag att det här är en fantastisk berättelse om, alltså, den lilla människan i den stora historien. Alltså hur han föds 1926 i ett självständigt Estland. Hur både andra världskriget och vad kalla kriget gör med en människa som egentligen inte har med saken att göra, om man ska säga det så. Han tvingas liksom navigera mellan någon slags Skylla och Karybdis. Så hur han gör, så blir det inte riktigt bra.
Han är ju det enda riktiga vittnet som jag har haft om den här agenttrafiken, som ändå kostade liv, och där då män i svenska statens tjänst dog i strid med sovjetiska trupper. Det får man ändå säga är ingen liten sak.
Bildningsbyrån är slut. Fler dokumentärer i vår serie finns på UR Play eller där du lyssnar på poddar. Elin Iskra var producent och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.
Det här är ett program från UR.
Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad.
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
9:55 betyder att det är tid för Ring P1 här i P1.
En kort version av Ring P1 på nationaldagen kommer här. Jag heter Sofie Eriksson och jag pratade med bland andra Ulrika Hilmersson som ringde in för att diskutera den senaste tidens vattenbrist i bland annat Skåne.
Senaste månaden så det har ju varit väldigt torrt i hela Europa, bland de torra 50 åren eller någonting i Europa. Och då har även Båstad kommun då gått ut med varning att det finns risk för vattenbrist. Och ECB gick ut här i dagarna, alltså Europeiska centralbanken, med att det största naturhotet mot vår ekonomi i EU är just vattenbrist. Och med anknytning då till Båstad, om man tänker bara på hur många golfbanor som finns i den kommunen. Det är 7 stycken med 7200 hushåll. Och de här 7 golfbanorna slukar lika mycket vatten som, nästan lika mycket vatten som alla hushåll gör i Båta kommun då. Bara för att sätta i proportion.
Ja, det går till att vattna gräsmatta helt enkelt. Det
ja,
måste
precis.
Det ju vara.
Allting ja. Går ju till att vattna gräsmattor. Och golfbanor vet ju om det här, så de försöker ju samla regnvatten och de får tillstånd av länsstyrelsen att ta i små bäckar och så. Så att, men Sverige är indelat i 5 stycken avrinningsområden. Allt vatten är ju liksom definit. Vi tillhör ett område, så allt vatten som man tar ut hamnar ju inte i grundvattnet då.
Nej.
Plus att de här golfbanorna då, de gödslas ju. Och det största hotet mot vattenrenheten är ju just övergödningen då. Det kommer ju mest från jordbruken, men det är ändå så att de här golfbanorna vattnas med mycket vatten på en grön öken då, så att säga, om man tänker i biologisk mångfaldsperspektiv. Och som dessutom då gödslas så att vattnet också får mer näring när det rinner ner sen i grundvattnet då.
Golfbanor är ju en bransch som slukar mycket vatten, men det finns väl fler branscher som, för nu pekar vi bara ut en bransch, det, alltså livsmedelsbranschen och industrin slukar ju också en hel del vatten. Är golfbanorna
absolut
just i större proportion, i större jämfört med andra branscher?
Nej, utan jag tar upp det från perspektivet att vi även har en naturkris. Så att jag tänker, mat behöver vi, energi behöver vi, och det är mycket regleringar kring vattenuttag och vattenrening av de branscherna. Men golf finns det inte så mycket för, och det finns ingen myndighet i Sverige som reglerar hur många golfbanor det får vara på en plats. Det är lite konstigt, men...
Och golf är inte livsnödvändigt. Alltså, du menar liksom att golf är ett nöje, tillhör nöjesbranschen kan man ju säga.
Ja, sen liksom att det tar upp väldigt stora arealer. Så att det blir en 18-hålsbana är ju 50-70 hektar. Så att det blir väldigt många hektar som tas upp då till där det inte finns någon natur längre, när vi samtidigt har en naturkris. Så om man bara försöker tänka, hur ska vi, var ska vi ta den naturen och restaurera? Vi har ju lagkrav på oss att restaurera natur. Så de golfbanor som finns ute i landet som kanske inte går ihop ekonomiskt och så vidare, eller som blir till salu, kan ju alla kommuner överväga att återköpa.
Det du sa nu i någon bisats att det finns ingen reglering för hur många golfbanor som får finnas på en plats. Är det det du är ute efter lite grann? Att 7 golfbanor är alldeles för mycket för lilla Båstad? Är det så du tänker?
Ja, det tänker jag absolut. Och sen tänker jag som en fortsättning då att man borde köpa tillbaka helt enkelt golfbanor och göra naturrestaurering på dem. För där har vi relativt bra mark. Det är i alla fall mindre gödslat än jordbruksmark. Och jordbruksmarken kanske vi behöver som mat. Det finns många åtgärder att ta till. Och det här är en idé. Och just på grund av att Båstad har 7 stycken, det kanske är lite väl.
På tal om sånt som det är brist på och som man måste ta vara på, så skriver... Veronica till oss i ett mejl till ringp1@sverigesradio.se. Bilderna och nyheterna om de berg av textilavfall som återvinningsstationer tar emot numera i och med den nya lagstiftningen är verkligen nedslående. Men inte bara textilen gör en ledsen, vi slänger så mycket av allt. Men hur förändrar man det här? Hur förändrar man invanda beteenden? Genom förbud? Jo, men ibland går det. Se på rökningen som gått ner sedan rökförbudet på krogen. Och hon skriver ett långt mejl, så jag tar lite delar av det här. Men att begränsa till exempel flygresor, köttmåltider eller slentrian shopping vore ju ett politiskt självmord att föreslå någonting sånt. Men burkar och PET-flaskor är vi ju bra på att panta. Sverige är bäst i världen på att panta, sägs det. Så skulle kanske ett pantsystem för textil kunna vara en del av lösningen? Skulle kanske en högre pant för återvinningsbar textil och en lägre pant för övrig textil vara möjlig, undrar Veronica. Pant på textil alltså, kan det vara någonting? Kerstin Lidbäck finns i Göteborg. Välkommen till Ring P1.
Tack ska du ha.
Vad vill du prata om?
Ja, det är så här att jag har erfarenhet av demensboende. Det finns demensboenden där det är tyst. Det är helt tyst. Och då är det ju så att man är i olika stadier av sin demens. Och den som är med och bra och så drar sig undan. Andra kanske bara vankar runt. Det som är problemet tycker jag, det är att vi, nu har jag erfarenhet av både och, men man har duktiga undersköterskor som kan sitt jobb, men som kanske inte riktigt vågar, kan eller vill sätta sig ner och prata, sjunga, göra något stimulerande. Man säger, nu har vi 11 kaffe och nu sitter vi och pratar om vad är det för namnsdag idag? Vi kanske rör lite på benen. Det finns mycket man kan göra. Med rörelse och sysselsättning. Musik är ju faktiskt det som är viktigt. Det finns en alldeles ny undersökning, en ny forskning från England som heter Music in Mind. Där man skapar musik och det visar att de upplever både förbättrad social interaktion, minskad ångest och ökat självförtroende. Ja. Och det är såklart svårt för personal att vara så proffsiga. Men att man kan försöka.
För igår pratade vi om, Kerstin, att det är ofta kompetensbrist, att man inte vet vad dementa personer mår bra av. Och det är ju det du vittnar om här också, att det finns en massa enkla grejer, enkla inom citationstecken, man kan göra, men att de inte vet hur. Hur ska vi komma åt det?
Ja, men det är där jag tycker att det brister i ledningen på en del äldreboenden. Mm. Ledningen måste vara med och guida. Vad jag upplever att personalen inte har tillräcklig stöttning i hur de ska bete sig. Musik, rörelse och samtal. Ja. Framförallt inte en sån tystnad.
David Andreasson, också du i Göteborg, välkommen.
Ja, hej.
Du är duktig på det här med second hand-köp, förstår jag.
Ja, jag köper och säljer en hel del i second hand. Mm. Så då tänkte jag komma med lite konkreta tips.
Vad bra.
Som man kan tänka på när man handlar begagnat.
Vi gör en lista. Tips nummer ett.
Tips nummer ett. Är det för bra för att vara sant? En riktig klassiker, så är det säkert inte sant. När det är saker som är väldigt billigt, så är det på dig lite grann att göra mer research på den här personen. Om den faktiskt är äkta eller inte.
Var skeptisk, gör research.
Mm. Ja, desto bättre pris, var mer skeptisk kan man säga.
Bra.
Och då brukar jag gå in på, vi säger att man köper på Facebook, det är det vanliga nu för tiden vad jag hör. Så på Marketplace är att man går in på profilen på personen som säljer. Mm. Gå in och titta när profilen är skapad. Är profilen skapad, alltså Facebook-användaren, det här året eller förra året, då hade jag inte köpt.
Aha.
Är det en äldre profil som är kanske 10-5 år gammal och det finns massa bilder och vänner och allt möjligt, så troligtvis så är det inte en lurare.
Ja.
Utan de som lurar har oftast gjort en ny Facebook-profil.
Vi har drygt en minut till på oss. Fler tips?
Undvik att betala i förskott skulle jag säga. Om du ska betala i förskott, gör det en symbolisk summa. Jag skulle undvika att swisha hälften och sånt där, utan kanske en hundring. Så då är det inte hela världen om du skulle vara så att du blir lurad. Och ett sista tips. Mm. Det finns en hel del fejkade varor på second hand. Det kan vara så att det ser ut exakt likadant som en iPhone. Och där är det återigen det första tipset. Kolla, är det för bra för att vara sant? Gå in och kolla profilen. Verkar det vara en legitim människa där bakom? Som har något att förlora av att de lurar dig.
Mm.
Ansiktet kanske. Men så det är väl lite konkreta tips.
Det är jättebra, verkligen. En sista fråga till dig David. Hur lyckas du med god stämning? För det verkar som när vi pratar om det i veckan så kan det lätt bli hetsigt. Har du några tips på att man ska ha god stämning vid köp och försäljning?
Ja, alltså, jag skulle säga 9 av 10 gånger är det inte dålig stämning. Okay. Men om det blir dålig stämning är det oftast när man prutar.
Mm-hmm.
Jag personligen prutar alltid i förväg om jag ska göra det.
Inte
och om man är på plats och ska träffa den andra personen, så pruta bara om du ser någonting som inte stämde överens med annonsen. Annars är det inte okej att pruta, skulle jag säga.
Sist här hörde du David Andreasson i den här korta versionen av Ring P1. Vi har självklart ett nytt program måndag förmiddag. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1. Du kan också mejla till ringp1@sverigesradio.se och delta i diskussioner på vår Facebook-sida. Producent i Malmö, Anna Landelius. Tekniker, André Ljungberg. Jag heter Sofie Eriksson. Vi hörs igen en annan gång.
Vi hörde Ring P1 och programmet var en återutsändning från i morse. Nu ska vi tillbaka till 1948.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofilm.
God afton, mitt herrskap. Ikväll ska vi ägna oss åt Crazyn i den form den fått av Povel Ramel. När kulmen nåddes med Johan Blöt var nationen delad i två oförsonliga läger av vänner och fiender.
Dumheter är man van vid i underhållningsprogrammen. Men till och med en dumhet skulle verka välgörande i detta absolut meningslösa vrålkaos.
Det är otillständigt att så plåga hyggliga lyssnare.
Rammels så kallade komik är snudd på fyllehumor.
Hur länge ska Rammel få hålla på att roa sig själv och sina vänner i radio?
Ja, det var ord och inga visor om serien med massa ord och visor, nämligen Jakten på Johan Blöt. Povel Ramels reseskildringsparodiska nonsenshumor-thriller hösten 1948. Där han utnyttjade radions möjligheter att på ett ögonblick färdas till jordens alla hörn. Och det gjorde verkligen trion Britta Borg, Egon Larsson och Povel Ramel själv. Varför? Det är nog bäst att Povel själv får förklara.
Den ljusrosa handlingstråden, eller den klena spiken i lustsoppan om man så vill, handlade om att Sagde Blöt var ägare till andra delen av en karta till en nedgrävd skatt som jag hade hittat ena delen av. Hänger ni med?
Ja, både Egon och jag hade vid det här laget gripits av det envisa vansinnet som ofta utmärker skattsökare. Och vi behövde inte ens övertala varandra att åka till Kalix. När vi 2 dagar senare kom dit så lät det så här.
Johan Blöt? Nej, se, han har flyttat härifrån. Han bor visst i Eslöv nu för tiden.
I Eslöv var jag. Och karusellen snurrade vidare, fortare och fortare.
Nej, han är inte här. Det var det Johan Blöt. Jag tyckte så mycket om rödgröd med flöde. Han är rest till Oslo.
Johan Blöt är inte till städer. Han har flyttat till Göteborg, var han driver en förrättning med blötkakor.
Jag har letat igenom hela Göteborg här utan att kunna hitta Johan Blöt.
I think he went over to Germany last year.
Jag är snabbt ut från Magdalen.
Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj.
Ja, det gör det.
Va?
Ja.
är det ni som är Johan Blöt?
Nej.
Nej, men säg, är ni eller är ni inte Johan Blöt?
Nej. Nej, men snälla, ni sa ju nyss att...
Ja, vad är det? April, april. Vad det är kul.
Jag saknar ord.
Ordet är jäklara mamma. Jäklara mamma.
Så gick jakten på Johan Blöt. Dag efter dag blev det år som förflöt. Det var för oss alla en vådlig färd med Johan på språng runt vår värld. I Santa Cruz och Nyköpingshus, i Roms katedral och Suezkanal, i Heidelberg och på Smålandstaberg, på Madagaskar och Montreal. Flera decennier ramlar iväg, globen blir granskad steg för steg. Dock resultatet är samma här, Johan Blöt finns inte här.
Och så här avrundade vi hela serien.
Var vänlig att dra upp ridån, va?
Jo, förlåt. Vi undrar. Jag behöver inte vi stör så här, Axman. Har ni möjligen sett till Josef... Johan Blöt?
Blöt!
Till sist lät vi rassla ner själva järnridån, därmed antydande att vår jagade Johan Blöt oåterkalleligt fastnat i Sovjetunionen. Det skedde på ett tidstypiskt, vingklippt sätt som ganska bra illustrerar hur långt vi var tillåtna att sträcka oss i politisk satir den gången.
Jakten på Johan Blöt, av och med bland många andra, Povel Ramel, 1948. Följ radiohumorns utveckling från starten för 100 år sedan i Radiofylld. Jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925. Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och klockan är 9:50. Och det betyder att vi ska få en land- och sjöväderrapport från SMHI.
Ja, god kväll och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Ett lågtryck rör sig upp över Svealand och Norrland, vilket ger ostadigt väder med ihållande regn och påtaglig vind. Imorgon blir det främst Norrland som berörs av regnet, medan Götaland och Svealand hamnar mellan två lågtryck och får lite mer uppsprucket molntäcke. Uppehåll och vind gör dock att brandrisken ökar, och i ostligaste delarna av Götaland och Svealand samt på norra Gotland är skogsbrandrisken imorgon stor. Så en prognos fram till imorgon kväll. Vi börjar med Götalands fastland. Regnet mattas av efterhand och det spricker upp en aning, men skurar kan dröja sig kvar. 9-14 grader. Imorgon mest uppehåll och solen varvas med ganska mycket moln. Till eftermiddagen ökar molnigheten söderifrån och följs av skurar. På dagen 14-19 grader, sydlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Imorgon eftermiddag avtagande. Öland och Gotland, i natt mest klart väder och 11-14 grader. Imorgon övervägande soligt med 13-18 grader, sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand, under natten ihållande regn som över Sörmland och Roslagskusten mattas av. Allmänt 8-13 grader. Imorgon avtar regnet söderifrån och till eftermiddagen så har det lämnat nordligaste Dalarna. Molntäcket börjar då också att spricka upp något söderifrån. På dagen 13-18 grader, i Dalarna 6-11. Vinden vrider omkring syd med friska till hårda vindbyar, i Dalafjällen frisk nordvästlig vind. Imorgon allmänt omkring väst och till eftermiddagen avtagande. Hela södra Norrland, i natt ihållande regn och 7-12 grader, i högterräng enstaka plusgrader. Imorgon fortsatt regn som börjar mattas av söderifrån till eftermiddagen, följt av mycket moln och kanske någon kvällssol i sydligaste Norrland. På dagen 5-10 grader, i högterräng enstaka plusgrader och i kustlandet 10-15. Vinden vrider ost eller nordost med början västerifrån och ökar med friska till lokalt hårda vindbyar. På Kalfjället tidvis frisk vind. Och så till sist, hela norra Norrland. Ett band med skurar sträcker sig över inlandet. Annars så blir det i natt klart till halvklart och 4-9 grader. I högterräng 0-5 minus. Under småtimmarna ökar molnigheten söderifrån och följs av regn som fram på dagen når upp till norra Tornedalen. Innan dess så blir det mest mycket moln. Under eftermiddagen så kan regnet över främst Västerbottens landskap också mattas av. På dagen 8-13 grader, i högterräng enstaka plusgrader. Vind omkring väst, imorgon över fjälltrakterna ostlig med frisk vind på Kalfjället. På söndag då avtar vinden något och regnet rör sig i maklig takt över norra Norrland. I fjällen delvis som snöfall. Över Götaland och Svealand sprider sig ytterligare ett regnområde medan södra och mellersta Norrland får ganska soligt. På måndag då breder regn ut sig över landets södra halva och det blir återigen blåsigt. I den norra halvan väntas däremot mest uppehåll och troligtvis en del sol. Även under tisdagen blir det blötast i söder och till onsdagen så är det främst i norr och öster som skurar ser ut att bildas. Därefter så skulle vädret eventuellt kunna stabiliseras något. Och idag då hade Stockholm som högst 18 grader, Göteborg 17, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby 19, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 18, Mora, Sundsvall, Östersund och Storlien-Storvallen alla 16, Umeå 17, Vilhelmina och Luleå 16, Jokkmokk 20, Kiruna 17 och Katterjokk 13 grader. Dagens allra högsta temperatur det blev 21 grader i norrbottniska Vidsel, Älvsbyn och Boden. Vidare i Europa där hade Oslo idag som högst 17 grader, Helsingfors 18, Riga 17, London och Paris 22, Nice och Berlin 23. Wien 31, Warszawa 27, Kiev 32, Moskva 25, Malaga 27, Rom 29, Belgrad 33 och Aten 32 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev 37 grader i grekiska Astros. Så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Skurar har rört sig norrut över landet följt av ett utbrett regnområde och all nederbörd anges i millimeter smältform. I Götaland där fick Nordkoster vid Bohuskusten 25 mm vilket också var mest i landet. Därefter Vinga 17. I Svealand uppmätte Ställdalen i Bergslagen 13 och Stora Spånsberget i södra Dalarna 12. I södra Norrland där noterade Åmot i nordvästra Gästrikland, Gäddede i norra Jämtland och Korsvattnet i Jämtlandsfjällen alla 4. I norra Norrland var det Jäckvik i mellersta Lapplandsfjällen och Arjeplog i mellersta Lappland som båda fick mest med 5 mm. Så går vi över till sjövädret. Ett omfattande lågtryck har sitt centrum på Norska havet och flera del lågtryck rör sig åt nordost över Skandinavien och Finland. Kulingvarningar finns utfärdade för Skagerrak, Kattegat, Vänern och norra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Tira. Väst 3-8 meter per sekund, imorgon bitti omkring syd. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. På norra delen mest god sikt. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 10 till kuling 15, imorgon bitti avtagande 7 till 12, tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, i natt siktförbättring västerifrån. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring sydväst 7 till 12, på Kattegat först 11 till kuling 16. Imorgon bitti allmänt 3-8 och på eftermiddagen omkring syd eller växlande 1-5. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 8-13. Imorgon fram på dagen tillfälligt upp till kuling 15. Tidvis regn med måttlig sikt, imorgon mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Vridande syd eller sydväst och ökande 5-10. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd 7-12. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 3-8 meter per sekund. I natt omkring ost. Imorgon eftermiddag åter syd. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt. På söndag då rör sig ett lågtryck bort över Skandinavien och Finland och ett nytt drar in från sydväst. På samtliga farvatten vind mellan väst och syd. Några aktuella observationer. Torsminde, väst 8 meter per sekund. Oxö i fyr, väst 9. Skagen, väst 10. Nordkoster, väst 9. Väderöna, väst 10. Måseskär, väst 14. Pålgrunden, sydväst 18. Naven, sydväst 11. Vinga, sydväst 14. Nidingen, sydväst 10. Anholt, väst 11. Hallandsväderö, sydväst 12. Drogden, väst 11. Falsterbo, sydväst 10. Arkona, väst 7. Skillinge, sydväst 6. Hammarodde och Hane, sydväst 11. Ölands södra udde, sydväst 7. Ölands norra udde, sydväst 6. Harstena, syd 6. Hoburg, sydväst 10. Östergarnsholm, syd 9. Fårösund, syd 5. Landsort, syd 10. Skarpe, syd 5. Svenska högarna, sydost 9 och dålig sikt och regn. Söderarm och Finska Utö, båda sydost 7. Nyhamn och Märket, båda sydost 9. Örskär, sydost 6. Äggegrund, sydost 5. Kuggören, syd 3. Brämön, syd 4. Lunge, nordost 2. Skagsudde och Järnas klubb, sydost 2. Holmön, sydväst 5. Bjureklubb, syd 7. Peter Önskär, syd 8. Rödkallen, syd 10. Kemifyr, sydväst 9. Och Storön, syd 6 meter per sekund. Och där var kvällens prognos över. Slut från SMHI.
Här är kort. Flera oppositionspartier riktar kritik mot bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa efter hanteringen av stödet till FNs hjälporganisation för Palestina-flyktingar, UNRWA. Miljöpartiet kräver hans avgång och Vänsterpartiet har skickat in en KU-anmälan. Lotta Jonsson Fornarve är partiets biståndspolitiska talesperson.
Gav besked att inga pengar skulle betalas ut. Janse skriver i en kommentar till SVT att hon hade kunnat uttrycka sig bättre. Utöver Miljöpartiets krav på avgång och Vänsterpartiets KU-anmälan har även Socialdemokraterna kritiserat agerandet. Enligt SVT har partiet kallat Sidas generaldirektör till utrikesutskottet. Dosa avfärdar oppositionspartiernas kritik. Till Ekot skriver han att det är nu upp till KU att granska ärendet.
Reporter var Martin Nilsson. Ytterligare en person har dött efter trafikolyckan utanför Gävle natten till idag när en bil körde av vägen och krockade med ett träd. I morse uppgav polisen att en person omkommit och flera skadats. Föraren har gripits. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen ska snart bärgas.
Ja, min bild är att det blir här inom ett dygn. Men jag tror inte att det kommer bli ikväll. Det har jag inte fått någon prognos på, men det är någonstans inom ett dygn.
Fredrik Hallerström på Kustbevakningen är räddningsledare för bärgningen av det 180 meter långa fraktfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona förra lördagen. Flera myndigheter arbetar med bärgningen som blir dyr, men det är oklart än så länge vem som ska betala, säger Fredrik Hallerström.
I grunden kan man väl se det som att den som har orsakat själva grundstötningen så kommer att få stå för kostnaden eller del av kostnaden, men vi är inte klara med vår brottsutredning, så att där är vi nu.
Det här är den andra bärgningen i Öresund på kort tid. Tidigare i veckan bärgades fraktfartyget Ali Aikin som gått på grund vid Klagshamn.
Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Delegationer från USA och Kina ska hålla nya handelssamtal i London på måndag, det skriver president Trump i sociala medier. Beskedet kommer bara en dag efter att Trump och Kinas ledare Xi Jinping pratade i telefon med varandra. Trump beskrev samtalet som bra och att det lett till mycket positiva resultat. Det har nu gått 20 år sedan nationaldagen blev helgdag och många svenskar verkar ha ett ganska ljummet förhållande till firandet. 29-åriga Felicia firade på Skansen i Stockholm.
Det är en ledig dag, det är härligt att vara fri från jobbet och göra vad man vill.
Sen 2005 så har svenskarna fått ledigt för att fira att Gustav Vasa valdes till kung 1523 och att regeringsformen skrevs under 1809. Men även här på Skansen, nationalromantikens själva mecka, så är det ganska glest idag bland folkdräkter och flaggor. Några barn ritar gula och blå kors på papper i duggregnet, det hoppas säck och gås på styltor. Ändå märks att många är ganska fästa vid sina traditioner, inte minst nationalsången. Inför årets firande så frågade P4 Kalmar lyssnarna om ett alternativ till Du gamla du fria. Det väckte minst sagt en del upprördhet.
Varför ens ställa frågan?
Nej, nej, nej.
Inför drogtester på SR nu.
Ska ingenting vara heligt i detta land längre?
Och att svenskarna verkligen brinner för Du gamla du fria, det förvånar inte historikern Herman Lindqvist.
Nej, inte ett dugg. Det är så att varje år kring nationaldagen så utbryter den här totala förvirringen i Sverige. Vad är nationaldag? Vad är nationalsång? Och totalt kaos i huvudet på folk i motsats till andra länder. Så det är inte alls förvånande.
Sista hörde vi historikern Herman Lindqvist. Reporter i det här inslaget var Mattias Plejel och Maria Skagelind på P4 Kalmar. Sist en titt på vädret. Imorgon får Götaland allt mer luckor i molntäcket. I Skåne väntas regn till eftermiddagen. I Svealand och södra Norrland drar regn långsamt bort norrut och breder ut sig över norra Norrland. Temperaturer i morgon från 15 grader i söder till drygt 10 grader i norr. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 10 ska vi följa med Naturmorgon och kolla in en silvrig vacker sak med huggtänder.
Och här har du fått en fisk som nog inte många kan så mycket om och känner till. Vad är det du har i handen?
Ja, men kolla.
15-20 centimeter lång.
Ja, men kolla käften. Kolla gapet där. Ja, alltså, kolla huggtänderna.
Och tänder.
Och på tungan.
Och tänder på tungan.
Ja.
Silvrig, vacker.
Det är värsta monstret egentligen.
Ska du fråga någon så ska de ändå gissa på strömming eller siklöja eller någonting sånt där. Men det är det inte. Vad är det?
Nej, det här är ju slommen kallas den för.
Ja.
Vissa kallar den för slom och andra kallar den för nors.
Ja. Kallas den slom här uppe i Norrbotten?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det är
jag är ju ingen riktig norrbottning.
Nej,
jag har ju bott vid Söderhavet i 23 år.
Men du kan bli om du jobbar på det.
Ja, precis.
Ja. Norsen, vad är det för fisk?
Ja, men det är ju en fisk som luktar gurka.
På känna.
Ja,
med lite fantasi. Fantasi så luktar det gurka, visst gör det?
Ja, absolut.
Ja, och gurka
100%
är gurka.
Det luktar nästan mer gurka än gurka. Det är som koncentrerad gurka.
Just det. Nu luktar det lite abborre och gärs från din hand här också. Så
ja, ja,
så
ja.
Men du, nors, den har alltså en liten fettfena.
Ja, men det är ju en laxfisk. Det är det. Det är en av våra vårlekande laxfiskar.
Det är det. Mm. Berätta mer.
Ja, men det är ju en... den finns både i lite större sjöar, i sötvatten. Och så finns den ju i princip längs hela Östersjökusten. I alla fall från Bottenviken ner till Stockholms skärgård. Jag är osäker på hur långt ner den går.
Ja, den fiskas ju... Känt fiskar ju med stora sänkhovar från båtar i Stockholms ström.
Ja, precis.
Som många har sett.
För den simmar ju in mot älvar och åar och så. Och det är där den leker.
Då på här i Norrbottens kusten går det in i åar här och leker?
Inte enbart. De leker ju i sjöarna också. Men,
ja. Och ute i havet.
Här ute i kusten. Här är ju så låg salthalt. Så, ja, ja. Den salthalten här är ju bara en promille,
ja,
ungefär, och ibland två.
Ja,
nere på djupen kan det vara 3 promille.
Just det. Det hellregnar när du sitter och plockar ut fisken ur näten här. Så att vi börjar nästan känna oss som norsar som simmar här nu. Otroligt silvrig, glänsande.
Ja, precis. De har liksom inga fjäll så här som lossnar så mycket.
Nej.
Utan... det är en väldigt speciell fisk.
Och en
silverblank, lite ljus rygg.
lite skimrande, lite makrillskimmer nästan över det här i regnbågsfärger.
Men det är ju gapet som är slående.
Och varför har den så vassa tänder?
Ja, men jättebra fråga.
Ja. Jag menar, vad äter den?
Med tanke på hur gapet ser ut så kan man ju tänka sig att de äter ganska mycket fiskyngel och så. Mm. Men jag vet inte hur pass studerat det är faktiskt. Mm. Varför har man annars sånt här gap på de här tänderna? Alltså, det är ju en vampyr. Fast med tandgarnityr också på tungan.
Ja. Och en stjärtfena som är djupt kluven som en svalstjärt.
Ganska smal, precis. Långsmal fisk.
Ja.
Jag tror den största vi har fått nu här på det här kustprovfisket, den var 27 cm, så det var ju ändå en rejäl. Ja, den här är ju bara kanske knappt 20 eller 20. Ja.
Och här kommer strömming.
Det här är nog strömming.
Ja, då ser man skillnaden verkligen. Mycket fjäll och stora ögon. Och, ja,
den här är ju också ett stort gap egentligen.
Ja, men inte vassa tänder.
Inga vassa tänder.
Nej.
De här är ju rena planktonätare.
Jaha.
Far runt i stora stim och...
Just det.
Jag vet inte.
Ja. Tack Andreas Broman. Just nu blöt fiskebiolog.
Ja. Med en lätt doft av gurka.
Så är det. Det är gott.
Vi har lyssnat på naturreportaget här i P1. Fler naturreportage hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu blir det dragspel och Jack Lans.
När hörde